Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Vi gick i den andra lektionen i denna serie genom villkoren för la ilaha illallah. Författaren säger sen, muqtada shahadatu an la ilaha illallah. Innebörden, eller mera vad den leder till, trosbekännelsen av la ilaha illallah. Och då så säger författaren, tarku ibadat ma siwa Allah, att man tar avstånd från att dyrka allting annat vid sidan av Allah. Min jami' al-ma'budat, yani i allt som dyrkas, vilket är innebörden av negeringen i trosbekännelsen illallah. Och att man då istället endast dyrkar Allah utan att sätta någonting vid hans sida, vilket är betydelsen av den andra delen av trosbekännelsen som bekräftar illallah. Ja, första var la ilaha, den andra illallah. Ja, åter tillbaka igen då. Så innebörden och vad den leder till är att man då tar avstånd. Man befriar sig från allting som dyrkas vid sidan av Allah, vad det än må vara. La ilah, yani man dyrkar ingen falsk gud, ingen avgud, ingen påhittad gudom vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. La ilah, negera, illallah, bekräfta. Yani man dyrkar endast Allah subhanahu wa ta'ala. Så här är då innebörden av la ilah illallah, och det är vad ordet leder till. Vad ordet måste leda till. Yani en person som säger la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, och sen dyrkar en avgud vid sidan av Allah, har inte yani levt upp till innebörden av denna trosbekännelse. Han har negerat det han har sagt med det han gör. Han har nollställt det han har sagt med det han gör. Okej? Så ordet är inte bara någonting man säger, utan det är också någonting som man sen måste leva upp till. Man måste bevisa det och man måste sätta det i verket. Och det är kortfattat då att endast dyrka Allah Azza wa Jal och att inte dyrka någonting vid hans sida. Ett tawhid. Och författaren nämner här två verser. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Och er herre har bestämt att endast han ska dyrkas. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. Den första surat al-Isra 23 och den andra surat al-Nisa 36. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Och det här finner man på så många ställen i Koranen och i Sunna där de nämns tillsammans. Inte bara dyrka Allah utan också att ta avstånd från det som dyrkas vid sidan av Allah. Dyrka endast Allah. Sätt inte någonting vid hans sida. För att verkligen betona att Allah Azza wa Jal ska särskiljas i dyrkan. Ifradullahi bil-ibadah. Och det kommer vi inshallah komma till senare i boken. I Aqsam al-Tawhid. De tre kategorierna av ett tawhid. Nah. Men det är då innebörden av la ilaha illallah. Vi går vidare till den andra delen av trosbekännelsen. Och där säger författaren ma'na shahadatu an la ilaha ma'na shahadatu anna Muhammadan rasulullah. Innebörden av trosbekännelsen att Muhammad är Allahs sändebud alayhi salatu wassalam. Och kortfattat, de här två hänger ihop. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Det räcker inte med att bara säga en av dem. Och om någon kommer och säger jag vill bli muslim och säger ashhadu an la ilaha illallah. Bäst. Stopp. Och du säger till honom, säger Muhammad Rasulullah. Han säger nej. Jag tror bara på den första. Är han muslim? La. Taib, en annan kommer och säger wa ana ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Men inte la ilaha illallah. Blir han muslim? La. Utan man måste säga båda. Och båda hänger ihop. Båda hänger ihop. Yani endast Allah har rätt att dyrkas. det är uppriktighet, det är tawhid. Ta i denna dyrkan som Allah endast har rätt till. Vem är det som har visat den för oss? Vem är det som har lärt den till oss? Ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så det är omöjligt att dyrka Allah så som han vill från oss och uppfylla syftet och meningen med livet utan genom sändebudet, utan genom profeten Muhammad alaihi salatu wasallam. Hänger ni med? Ja. Så Muhammad Rasulullah betyder då att vi endast dyrkar Allah så som Allah vill att vi ska dyrka honom. Och vi kommer nämna lite mera innebörder av just Muhammad Rasulullah. Men det är också en väldigt enkel sak att komma ihåg. Vi kommer komma till det också senare i boken. De två kriterierna och villkoren för att en gärning ska accepteras. Vilka är de? Okej. Ja, uppriktighet, tawhid, och att gärningen är i enlighet med profeten sunna alaihi salatu wassalam. Och det här är väldigt enkelt att komma ihåg om man tänker på trosbekännelsen. La ilaha illallah, ikhlas. Endast Allah har rätt att dyrkas, eller hur? La ilaha illallah, vi dyrkar endast Allah. Muhammad Rasulullah, vi dyrkar endast Allah så som Muhammad har lärt oss. Inte på något innoverat sätt, inte på något påhittat sätt, utan endast så som Muhammad alaihi salatu wasalam har lärt oss. Så villkoren för att en gärning blir accepterad finns i trosbekännelsen. Ja. Och de lärde nämligen också att hela religionen finns i trosbekännelsen. Hela islam. Ingenting utesluts. Allt finns med i trosbekännelsen. Du ska endast dyrka Allah, inte någonting vid hans sida. Och du ska endast dyrka honom med det som Muhammad a.s. har kommit med. Och vad kom han med? Han kom med hela uppenbarelsen. Så det finns ingenting som lämnas ute. Så det omfattar hela religionen, från början till slut. Tay, vad betyder då trosbekännelsen att Muhammad a.s. är Allahs sändebud? Författaren, han säger ej, la matbu' bi haqq illa Rasulullah. Att ingen har rätt att följas förutom Allahs sändebud. Och om man följer någon annan än Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam i någonting som inte har ett bevis, så är det falskt. Det är felaktigt. Yani han säger här, om man går tillbaka till, väldigt enkelt att komma ihåg. La ilaha illallah, endast Allah har rätt att dyrkas. Och allting som dyrkas vid sidan av Allah är falskt, eller hur? Här, endast Muhammad a.s. har rätt att följas. Och alla andra som han följer vid sidan av honom, där det saknas ett bevis, är falskt. Enkelt att komma ihåg, eller hur? Så bra menar här. Yani att ingen person på jorden följs när det kommer till uppenbarelsen. När det kommer till religionen, till att dyrka Allah Azza wa Jal, förutom profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Det finns ingen annan person som vi tar religionen ifrån. Det finns ingen annan person som fick uppenbarelsen. Utan det var han som fick den. Och det är han som har klargjort för oss vägen till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är honom vi följer och det är honom vi lyder. Och om man följer någon annan än honom i någonting som saknar bevis, så är det falskt. Det är också viktigt att han sa i någonting som saknar bevis. För om du följer en alim, du säger om jag följer Sheikh bin Baz, jag följer Imam Ahmed, jag följer Ibn Taymiyyah i den här frågan. Följer du honom som individ för att han är den han är, eller följer du honom på grund av det beviset han följer? Det beviset han lägger fram. Ja. Du följer ulema på grund av att de själva följer bevisen, att de följer Muhammad a.s. Hänger ni med? Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Och det innebär också att man kommer följa dem. Inte att du frågar dem och sen kastar det de säger, utan du frågar dem, du får ett svar och du följer dem i det de säger. För det de säger är enlighet med Koranen och Sunna. Hänger med? Men i islam följer vi inte någon annan blint, som att han skulle vara en profet, att han har rätten att göra saker halal eller haram, sunna, bid'a, tawhid och shirk. Det här finns inte. Utan det är endast Muhammad alaihissalam som är Allahs sändebud och som har lagt ut vägen för oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, i Usul al-Thalatha, han säger att betydelsen av tros av Muhammad Rasulullah är al-iqraru bil-lisan. Att man uttalar denna tro med sitt tal. Man säger Muhammad Rasulullah. Att man tror på det med hjärtat. Att han är Allahs sändebud till hela mänskligheten, jinner och människor. Så man tror på det med hjärtat. Man uttalar det med tungan. Och man tror på att han är Allahs sändebud till hela mänskligheten, både människor och jinner. Och vi kommer inshallah komma tillbaka till den punkten senare. Författaren nämner tre verser. Den första är surat al-Araf, vers 3. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Och följ det som har uppenbarats för er av eran herre, och följ inte andra som ni tagit till beskyddare i hans ställe. Men ni följ det som har uppenbarats till er från eran herre, och följ inte någon annan. Taib. Och vem är det som har förmedlat vad som uppenbaras till oss från Allah? Muhammad alaihissalam. Genom Al-Quran och Sunna som uppenbarats har bara kommit genom Muhammad alaihissalam. Så här finner vi en beordring i att följa Muhammad alaihissalam. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fīmā shajara bainahum. Thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qadayta wa yusallimū taslīmā." Nej, Allah säger, vid din herre, Allah svär här på sig själv, vilket är någonting enormt. De är inte sanna troende förrän de sätter dig, yani Muhammad alayhi salatu wassalam, som en domare att döma mellan sig i alla sina tvister, och därefter i sitt inre inte har någon invändning mot dina beslut, utan underkasta sig helt och fullt. Så här svär Allah Azza wa Jal på sig själv att de är inte sanna troende. Vi är inte sanna troende tills vi gör Muhammad sallallahu alaihi wasallam till domaren som ska döma mellan oss i alla våra tvister. Fima shajara bainahum. Och sedan när han dömer, så finner vi inte i vårt inre någonting emot, någon invändning mot hans beslut, utan vi underkastar oss helt och hållet. I den här versen negerar Allah Azza wa Jal al-iman. La yu'minuna. De är inte troende. Tills de gör vad? När man har en tvist, man har en fråga där man är oense, man söker ett svar, man söker en dom, vad Allah Azza wa Jal dömer i denna fråga, så ska man först och främst referera den till profeten alaihi salatu wassalam. Till Allah och hans sändebud. Okej? Okay? Inte referera den till någonting annat, utan referera den tillbaka till profetens sändebud alaihi salatu wassalam. Det är första kriteriet. Och sedan när han dömer, så är det inte så att yani valet är ditt. Jag kan välja att ta emot hans beslut, och jag kan välja att gå och fråga efter någon annans beslut. Du måste ta emot hans beslut. Du har inget annat val. Taib. Och Allah nämner här att de inte finner något inom sig mot hans beslut. Vilket är egentligen steget mer än att bara ta emot. En person kan gå till en domstol och domaren säger du har fel. Han tar emot beslutet men bitter, hatisk, ifrågasätter. Men han har inget val. Här du ska ta emot beslutet. Hur? Utan att känna någon form av en invändning i ditt inre. Du ska bara acceptera. Du ska känna att det här är bra, det här är rätt beslut. Vad han än säger. Och sen steget mer. Och gesälj emot teslima. Och underkasta det helt och hållet. Så de här nivåerna nämns. Och många muslimer idag har problem med det här. Du diskuterar en fråga med dem. Om någonting religiöst, någonting relaterat till religionen. Ett, han vill inte referera tillbaka till religionen. Vad säger Allah, vad säger profeten alaihissalam? Två, om du gör det. Du hämtar Koran, du hämtar Sunna. Klart och tydligt. Som bevisar vad som är rätt i frågan. Personen vill inte acceptera. Och sist men inte minst, personen vill absolut inte underkasta sig. Utan börja ifrågasätta. Använda sitt intellekt. Använda dumma argument. Nämna massa andra personer och åsikter. Jag vet inte vad. Allah musta'an. Så det här är, som man kan säga, ett test för att se vilka som är sanna troende. Att en person kommer, han verkligen vill någonting och sen kallas han får profetens beslut, alaihissalatu wassalam. Han rättar sig 100% efter det. Och kastar det han själv känner i papperskorgen. Om du är så, mashallah, din iman är stark. Om du inte är så, så har du problem med din iman. Han nämner också versen, och den tidigare versen var i surat An-Nisa 65. Han nämner också Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah säger här, det är inte tillåtet för en troende man eller kvinna att ha en annan åsikt om Allah och hans sändebud bestämt en fråga. Och de som trotsar Allah och hans sändebud har sannoliken gått vilse. Ma kana li mu'minin wala mu'mina. Det är inte tillåtet för en troende man eller kvinna att ha en annan åsikt då Allah och hans sändebud har bestämt en fråga. Yani, det står i Koranen, det står i Sunna, då ska muslimen underkasta sig. Muslimen ska gilla läget, han ska acceptera. Och inte som man finner att vissa som journalister, du vet det här, vad tycker du, opinion och liknande saker. Vad har du för åsikt i den här frågan? Nej, det finns inte islam. Allah har bestämt någonting. Och sen frågar du vad personen har för åsikt. I en fråga som är klar och tydlig. Du kan inte komma och ha en annan åsikt än Allah, skaparen av himlarna och jorden. Kan man det? Om man har en annan åsikt än Allah, vad Allah har sagt och bestämt, då är det som att man indirekt säger att Allah har fel och jag har rätt. Jag vet bättre. Är det inte så? Att Allah skulle ha fattat ett felaktigt beslut som inte omfattar rättvisa och visdom. A'udhu billah. Kufr, hadha khudlan. Du kan ha en annan åsikt i saker som inte är relaterade till religionen. Vi kan ha olika åsikter om vad man ska äta, vad man ska dricka, hur man ska träna, vilket arbete som är bäst och så vidare. Världsliga saker, adi. Men när det kommer till uppenbarelsen där Allah säger att någonting är på ett visst sätt och hans profet alaihissalam, så kan du inte komma och säga men jag tycker, men i vår kultur, i mitt land, det här finns inte i islam. Utan man accepterar och man underkastar sig. Och därför är det ibland väldigt förvånansvärt att man läser i media att till exempel de här muslimerna är extremister, de är fundamentalister, de är salafister, de är ortodoxa, de är wahhabister. På grund av, och så nämner de saker som är från islam. Att de har skägg och kvinnorna har sjal och jag vet inte vad. Det är saker som är från islam, yani, som ingen ifrågasätter. Det är inte, någon, inte en sån ikhtilaf fråga. Det är från religionen. Men de sätter de här stämplarna på folk. Men man ska inte bry sig. Utan man följer Allah Azza wa Jal, följer profeten Muhammad a.s.w. och den sanna vägen. Och låt dem klaga, låt dem skrika. Låt dem gå och dö av ilska som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Kul motu bi ghaidikum. Koka, dö. Vi har al-haq, vi har våran sanning. Låt dem säga vad de vill. Vi kommer att hålla fast vid denna religion, vad som än händer. Nah. Också gällande definitionen av al-iman, på att tro på Allahs sändebud alayhi salatu wassalam, så säger Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah att det är tasdiquhu wa ta'atuhu wa ittiba'u shariyatihi, att det är att tro på honom, att lyda honom och att följa hans religion. En sharia betyder här religion, alltså islam. Så att bekräfta, tro på honom, lyda honom och att följa hans religion. Och att tro på honom omfattar flera saker. Det omfattar att tro på att han är Allahs sanna profet. Hans sanningsenlighet i det som han förmedlar från Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah säger att han talar inte från egna begär, utan det han säger är en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Så allt han säger kommer från Allah azza wa jal. Så man tror på hans profetskap, hans sanningsenlighet i allting som han förmedlar från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad som också faller in under al-iman, att tro på honom, är att tro på hans, att hans budskap är generellt till al-alamin, till hela mänskligheten, människor och jinner, till människor och jinner. Och profeten a.s. har sagt att jag har fått 5 saker som ingen annan profet före mig har fått. Och han nämnde att profeterna före honom skickades till sitt folk, men jag skickades till hela mänskligheten. Gärna en profet innan kunde skickas till en by, till en stad. Och hans dawa var begränsad till dem. Han behövde inte gå utanför byn eller staden. Det var de som var avsedda med dawa. Men Muhammad a.s. hans dawa är till al-alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah skickade honom لِلنَّاسِ كَافَ, till hela mänskligheten. Taib. Så man tror på detta, att han skickades till alla. Och det är viktigt. För vissa säger att han är en arabisk profet. Han är inte europeernas profet. Han är inte judarnas profet hit och dit. Han är inte de svartas profet. Jo, han är allas profet. Människor och jinner. Taib, till hela mänskligheten. Som de omfattar människor och jinner. Och de kallas på arabiska för ett gemensamt ord. Och det är al-thaqalain. Al-thaqalain betyder människor och jinner. Okej. Man ska också tro på att han är khatam al-nabiyyin. Han är, som Allah azza wa jalla beskriver honom i Koranen, han är den sista av sändebud. Den som kommit och förseglat profetskapet och kom i det sista i ledet av alla profeter och fick den sista uppenbarelsen. Så han är, som Allah säger, khataman nabiyyin. Han är det sista av sändebud, sista av profeter. Och han sa också en autentisk hadith. Och jag är den sista profeten, wala nabiyya ba'di, och det finns ingen profet efter mig. Och han nämnde att det kommer att komma cirka 30 falska profeter efter honom. Och så sa han, men det finns ingen profet efter mig. Nej. Man tror också på att hans budskap är näsiha. Det har kommit och upphävt alla tidigare budskap. Ja, man kan inte som muslim säga att vi följer Koranen, men vi följer också Bibeln och Gamla testamentet och så vidare. Det här går inte. Utan vi följer bara Koranen. Den har kommit och upphävt tidigare skrifter. Taib. Man tror också på att han har kommit, alaihi salatu wassalam, och fullbordat hans uppgift som profet. Yani annahu ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma. Han kom och förmedlade budskapet fullt ut, utan att falla kort det minsta. Så som han sa i hans avskedshajj, ala ballagtu. Yani, och Allah vittna, och ni är mina vittnen, har jag inte förmedlat budskapet? Och sahaba säger, jo, du har förmedlat. Och Allah uppenbarade, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Och Allah skulle inte uppenbara att religionen är fullbordad om Muhammad a.s. inte fullt ut hade förmedlat budskapet. Hänger ni med? Så vi tror på att han har förmedlat allting som Allah ålade honom att förmedla. Och han sa ju också i hadithen att det finns ingenting som för er närmare Allah förutom att jag har uppmanat er till denna sak. Och ingenting som tar er längre bort från Allah förutom att jag har varnat för denna sak. Och han nämnde också att det var varje profets skyldighet att förmedla det de visste var gott för deras folk. Och att varna deras folk från det som de visste var dåligt. Det finns ingen kunskap som är dold. Ingen kunskap som är tillbakahållen. Försvunnen, utan alhamdulillah islam har bevarats i dess fullaste form i 100% fram tills idag. Så ingen ska komma och tvivla på detta. Man tror också på hans isma. Det vill säga att han är syndfri. Han är skyddad från att begå stora synder, från att begå alla former av synder som på något sätt ifrågasätter hans trovärdighet som profet. Både innan han blev profet och efter han blev profet. Dyrkade aldrig statyer i jahiliya. Drack inte alkohol i jahiliya. Gjorde inte zina i jahiliya. Ljög aldrig i jahiliya. Och självklart inte någon av dessa saker som muslim heller. Så att folk inte ska säga, men du brukade ljuga och idag kommer du att säga att du är profet. Eller? Han var as-sadiq al-amin. Han var känd för hans tahara, hans yani, rena själ innan han blev profet. Och efter han blev profet blev han, mashallah, bara mer fullbordad av Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi salatu wassalam. Naam. Så han är ma'asum från att begå dessa stora synder både innan och efter han blivit profet och alla former av synder som då ifrågasätter hans trovärdighet, som att man lurar, man bedras, man ljuger och liknande saker. Ja. Och även om han gjorde något misstag så säger ulema att det var aldrig medvetet. Mindre synder eller någonting sånt. Det var aldrig medvetet och Allah tillrättavisade honom direkt. Hänger ni med? Som i berättelsen om Abasa, precis. Då blinda mannen kom. Allah tillrättavisade honom. Och det var absolut inte någonting som han avsåg att göra fel. Utan han hade till och med en god avsikt att göra da'wa och så vidare. Men qaddar Allah. Så han är ma'asum. Och sen från iman på Muhammad alaihi salatu wassalam och också att tro på alla de rättigheter han har över oss. Och vi kommer nämna några av dem. att älska honom, att ära honom, att upphöja honom, att följa honom, att lyda honom och så vidare. En intressant sak gällande att tro på profeten Muhammad a.s. som nämns i förklaringen på Al-Aqidat al-Tahawiyya, en av de kända Aqida-böckerna. Den nämner författaren beträffande tron på profeten a.s. att man ska tro på allt som profeten a.s. har kommit med, imanen mujmalen. Det här är wajib. Att alla måste tro en generell iman på allt han kommit med. Och om man sedan har en detaljerad iman, så är det någonting som är fard kifaya, någonting som åligger en grupp av muslimerna. Han nämner här en väldigt fin sak. Han nämner att al-iman, att tro på Muhammad a.s. kan delas in i två kategorier. Al-iman al-mujmal och al-iman al-mufassal. Den generella tron och den detaljerade tron. Okej? Ingen av oss känner till alla detaljer om profeten Muhammad a.s. Eller hur? Alla detaljer. Gör vi det? Nej, det är vi. Vi missar många saker, vi är okunniga om många saker. Men vi tror på allt. Generellt. Det vi inte känner till tror vi på. För vi vet att det är haq, det är sanning. Det är al-iman al-mujmal. Hänger ni med? Vi tror generellt på allting som berör profeten Muhammad a.s. som Allah har uppenbarat, som han har förmedlat, även om vi inte känner till det. Om någon kommer till det så tror du på den här hadithen som du aldrig har hört. Om den är sahih, vi tror på den. Eller hur? Al-iman, al-mujmal, den generella iman. Att man tror på allt som profeten Muhammad a.s. har kommit med. Och det är så en muslim ska vara. Ni vet berättelsen om Isra och Al-Mi'raj. När kuffar kom dagen efter Abu Jahl, qatalahu Allah. Och han säger till Abu Bakr, har du hört senaste nytt? Din kompis har blivit galen. Han påstår att han reste till Jerusalem fram och tillbaka, upp till himlen fram och tillbaka. Ska du tro på honom? Vad sa Abu Bakr? Även fast han inte hört det från profeten a.s. Eller hur? Det var, han hörde det först från Abu Jahl. Vad sa han? Han sa, om han sagt det, då är det sant. Och vi säger samma sak. Allt som profeten a.s. sagt är sant. Det vi känner till, det vi inte känner till. Allt är sant. Han har aldrig ljugit. Han har aldrig informerat fel om Allah subhanahu wa ta'ala. Allt han har sagt är sant. Allt han har sagt är rätt. Dess. Men det är också fard kifaya. Det åligger vissa muslimer att ha kunskap om alla dessa detaljer. Och det är al-ulama. De måste ju ha kunskap om allt som profeten Muhammad a.s. har förmedlat. Och det betyder inte heller att en alim måste kunna allt om islam. Utan, som vi vet, ulama är oftast specialiserade på vissa inriktningar. Någon kanske är muhaddith, någon kanske är mufassir, någon kanske är faqih och så vidare. Så att de har sina specialiteter inom religionen, inriktningar. Och vissa, mashallah, har en väldigt omfattande kunskap och så vidare. Men ulama är darajat. De är på olika nivåer. Författaren säger sen villkoren för att Muhammed är Allahs sändebud. Shurut. På samma sätt som han nämnde villkoren för La ilaha illallah, nämner han också här vissa villkor. Vi ska gå igenom de här. Och dessa villkor nämner också Sheikh Fawzan i Aqidat al-Tawhid. Väldigt bra bok om Aqida. Al-Mufassal, vi sa att den är detaljerad. Den detaljerade kunskapen om uppenbarelsen. Yani, att känna till sharian i detalj. Att studera hadith, studera tafsir, studera arvsrätt och så vidare. Ta villkoren för Muhammad Rasulullah. Det första villkoret är al-i'tirafu bi risalatihi wa i'tiqaduha batinan fil qalb. Det första villkoret är att bekräfta hans profetskap och att tro på det förankrat i sitt hjärta. Genom man erkänner och tror på hans profetskap med sitt hjärta. Det är utgångspunkten. Al-iman och al-i'tiraf, typ hans synonymer. Erkännande, bekräftande och tro på att han är Allahs sändebud från hjärtat. Det andra villkoret, att man uttalar denna tro med tungan. Det fanns ju folk som visste att han var profet, men inte uttalade sin tro. Som Abu Talib. Han nämnde att han visste att profetens religion, alaihissalam, var den bästa religionen. Att det var den sanna religionen. Men han vägrade på grund av al-asabiyya, yani nationalism och qawmiyya och rykte och heder och vad man kallar det för. Allah al-musta'an. Men den tron gynnade inte honom. Och samma sak Fir'aun visste mycket väl att Musa och Harun alaihissalam var sanna profeter. Så att bara tro med hjärtat hjälper inte. Utan denna tro måste också uttalas. Och så säger författaren, och beviset för dessa två villkor är Allahs uttalande: innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. De troende är endast de som tror på Allah, hans sändebud, och sen inte tvekar. Surat al-Hujurat. Och det här nämnde vi i villkoren av la ilaha illallah. Gärna att man har övertygelse i hjärtat. Versen tyder på al-yaqin, att man tror med hjärtat på att han är Allahs sändebud utan att tvivla. Surat al-Hujurat, vers 15. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: wa innaka lamina al-mursalin. Surat al-Baqara. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka lamina al-mursalin. Och du är sannoliken från sändebuden. 252. Det tredje villkoret är att följa honom. Följa den sanning som han har kommit med och hålla sig borta från det som han har förbjudit, alayhi salatu wassalam. Och det här är en innebörd av att tro på honom. Gärna om du då säger att han är Allahs sändebud. Du tror på att han är Allahs profet. Som fått uppenbarelsen. Som är den sista uppenbarelsen till mänskligheten i hur vi ska dyrka Allah Azza wa Jalla, som är meningen med livet. Då är det också sen yani ett måste att man följer denna profet. I det han har kommit med. I denna vägledning. Och det budskapet han har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Hur kan du säga wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, han är Allahs sändebud, jag tror på la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, men jag ska inte följa honom? Tanaqud, det är motsägelsefullt, eller hur? Utan en person ska då följa det han har kommit med, lyda honom och att hålla sig borta från allting som profeten alaihissalam har förbjudit. Och här säger författaren baserat på Allahs uttalande: qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Till slutet på versen. Säg, om ni verkligen älskar Allah, följ då mig, då kommer Allah att älska er och förlåta er för era synder. Så Allah nämner här fattabi'uni, att vi ska följa profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Surat Ali Imran, vers 31. Och han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi. Allah säger här att min rahma, min barmhärtighet, omfattar allt. Och jag kommer att ge den till dem som fruktar, alladhina yattaqun, och de som betalar zakat, och de som tror på våra verser. Och sen beskriver Allah vilka de är: alladhina yattabi'una ar-rasul, de som följer sändebudet, en nabiel ummi, yani sändebudet, som är illiterär, yani som varken kunde läsa eller skriva, och det är Muhammad alayhi salatu wassalam. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att hans rahma är skriven för vem? Skriven för dem som följer profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Vilket är ett bevis på att han måste följas alayhi salatu wassalam. Surat al-Araf 156-157. Och han nämner också surat al-Araf 158. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Så tro på Allah, sändebudet, den illiterära profeten som tror på Allah och hans ord, yani förmedla dem, praktisera dem och följ honom, så kommer ni att finna vägledning. لعلكم تهتدون. Naam. Och Imam Ahmed säger att jag fann i al-Mushaf, jag fann i Koranen mer än 30 verser. Mer än 30 verser. 33 verser. Eller jag fann 33 verser som alla påbjuder eller förpliktigar oss att följa Muhammad alayhi salatu wasalam. Det finns en klar och tydlig beordring i 33 verser av Koranen som säger att vi ska följa profeten alayhi salatu wassalam, ska lyda honom och följa hans väg. Det fjärde villkoret är att tro på allt han har kommit med. Påbud, förbud och fördolda saker från det gångna och det kommande och så vidare. Nej. Man måste tro och bekräfta allting som profeten Muhammad a.s. har kommit med. Varför? För som vi sa, han talar inte från egna begär, utan det han säger är en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah azza wa jalla säger alimul ghaibi fala yubhiru ala ghaibihi ahada. Att det är han som har kunskapen om det fördolda, och han uppenbarar inte denna kunskapen till någon förutom den som han är nöjd över från sina sändebud. Så sändebuden får en viss del av den fördolda kunskapen som Allah Azza wa Jal har. Allah Azza wa Jal uppenbarar saker och ting som är från det fördolda. Och då säger ulema att när Allah Azza wa Jal uppenbarar till en profet det fördolda från det som har varit eller ska komma, så är detta för att stärka profeten alaihissalatu wassalam, eller för att bevisa att han är en sann profet, för att stärka de som följer honom, och att han ska då komma med bevis. Det är en form av mirakel att en person kommer och berättar tusentals saker som har skett som han inte varit med om och som bekräftas av historiker och så vidare, och att en person berättar tusentals saker som kommer att hända i framtiden. Och de händer exakt så som han säger. De sker exakt så som han har berättat. Som vi finner i domedagens tecken. Alla dessa tecken faller in så som profeten Muhammad a.s. har berättat. Det ena efter det andra. I minsta detalj. Hur kan det här vara möjligt? Hur kan en person veta vad som ska hända idag efter 1400 år? Och saker och ting sker exakt så som han berättade a.s. Det är ett bevis på att han är en sann profet. Eller hur? Och vart fick han denna kunskap ifrån? Från Allah subhanahu wa ta'ala. Så här är jätteviktigt. Man tror på allt som han har kommit med. Man tar emot det. Påbud, förbud, yani bestämmelser, lagar, regler. Och även akhbar, yani information. Vad som hände med Adam a.s., vad som hände med Noah a.s., vad som hände med folk och så vidare. Alla dessa detaljer som finns i Koranen och Sunnan. Allas, vi accepterar dem. Och allting som kommer att hända i framtiden som han berättat om, det tror vi på. Hur ologiskt det än kan verka för vissa människor. För vissa muslimer som har ett sjukt hjärta, de har en svag iman, ifrågasätter.
Och de säger att det här inte är logiskt. Och de börjar förneka och bortförklara och göra autentiska hadither svaga för att stärka sin bidda och sin felaktiga tro och liknande saker. Finner idag folk som sitter och argumenterar på att Isa inte kommer komma tillbaka. Dajjal, de säger han är khurafat. Och liknande saker. Och så alla hadither är svaga och de kan gärna tolka dem till huller och buller och så vidare. Trots att det här är någonting som vi finner konsensus på i 1400 år. Ulema nämnde detta i sina böcker från Ahli Sunna wal Jama'a, deras aqida, vad som är från våran iman. Detta nämns i Sahih Bukhari, Sahih Muslim. De kommer att förneka det. För att det inte överensstämmer med deras sjuka intellekt. Det finns en viktig färg det här. Och det är att islam är en logisk religion. Okej? Okay? Islam kommer inte, som Sheikhul Islam säger, och går emot det sunda förnuftet. Den kanske inte går hand i hand med någons sjuka förnuft, men det går aldrig emot det sunda förnuftet. Hänger ni med? Så, alhamdulillah, vi tror på allting som profeten Muhammad alaihissalam har sagt. Om alla dessa tecken för domedagen visar sig vara sanna, då kommer de också andra tecknena att visa sig vara sanna. Taib. Na. Bevis på att man ska tro på allt han har sagt, ta emot det, är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Att det som sändebudet har givit er ska ni ta emot, och det som han förbjuder er ifrån ska ni lämna. Ska ni låta bli, eller ni ska lämna. Surat al-Hashr, vers 7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Vad än sändebudet ger er eller berättar för er, فَخُذُوهُ. Vi ska ta emot det. Om man ger dig ett påbud, gör. Wajib, haram, whatever. Han säger till dig, ta emot det. Om han berättar någonting för dig, ta emot det. Och det han förbjuder dig ifrån, fantahu, lämna det. Vad det än är för någonting. Och det är generellt. Versen är generellt att man ska ta emot allt han ger oss och lämna allt han förbjuder oss ifrån. Han berättar också hadithen från Abu Sa'id radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ala ta'manuni wa ana aminu man fi as-sama?" Ska ni inte tro på mig? Ska ni inte lita på mig? Och jag är den som anförtros från honom som är i himlen. Nyheterna från himlen kommer till mig imorgon och kväll. Berättade Bukhari och Muslim. Ja. Så här nämner då profeten a.s. till sahaba: ska ni inte lita på mig? Wa ana amin man fi as-sama. Och jag är den som anförtros från himlen. Gärna från Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket då bevisar att allt han säger är uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith bevisar också vad författaren kommer att ta upp i nästa lektion. Och det är att Allah är överskapelsen. Att Allah är över himlen. Han sa här i hadithen: wa ana aminu man fi as-sama. Jag är den som anförtros av den som är i himlen. Och i himlen betyder det här över himlen. Genom Allah subhanahu wa ta'ala. Han sa inte han som är över allt. Utan han sa klart och tydligt den som är över himlen. Ja. Det femte villkoret för Muhammad Rasulullah är att älska profeten alaihissalam mer än sig själv, sina pengar, sina föräldrar och sina barn och resten av mänskligheten. Ja. Och där nämner författaren tre hadither. Hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att ingen av er är en sant troende tills det att han älskar mig mer än sina föräldrar, sina barn och resten av mänskligheten. Bukhari Muslim. Och också hadithen: vid honom i vars hand min själ vilar, ingen av er är troende tills han älskar mig mer än sina föräldrar och sina barn. Berättad av Bukhari. Och han berättar också från Abdullah ibn Hisham radiyallahu anhu, där han säger att vi var tillsammans med profeten alaihissalam. Och då höll han Umar i handen och då säger Umar radiyallahu anhu: ja Rasulallah, du är sannoliken mer älskad till mig än allting, förutom mig själv. Och då så sa profeten alaihissalam: vid honom i vars hand min själ vilar, yani, hatta akun, jag ska vara den som är mer älskad till dig än dig själv. Och då så sa Umar: du är nu wallahi mer älskad till mig än mig själv. Nam. Och då så sa profeten alaihissalam: al-an ya Umar, nu, yani, har du uppnått denna nivå av iman, ya Umar, al-an ya Umar. Så alla dessa tre hadither bevisar då på vad? På att man ska älska profeten Muhammed alaihissalam mer än resten av människor, mer än sig själv, sina föräldrar, sina barn. Och de nämndes först i hadithen, för de är oftast de som står närmast människan. Föräldrarna, ens barn, ens fru. Du ska älska honom mer än dem. Och resten av människor. Mer än dina pengar och allting. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala säger: en nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Profeten alaihissalam är närmare de troende än de själva. Eller han har mer rättigheter över de troende än vad de har mot sig själva. Varför? För att profeten alaihissalam har gjort mera khayr för oss än vad någon människa någonsin kommer att göra. Då han var den som visade oss vägen till Allah azza wa jall, vägen till meningen med livet och vägen till paradiset. Finns det någon människa som ens är i närheten av att göra det han har gjort? Nej, det finns inte. Så därför har han den största rättigheten av alla människor. Mer än dig själv, dina föräldrar, dina barn, alla. Han ska komma först av alla människor. Ska älska honom mer än alla människor. Och det här är inte bara någonting man säger. Som tyvärr har blivit vanligt att de säger vi älskar profeten alaihissalam. De har en profilbild på sin sociala medier, ett hjärta, det står Mohammed och så vidare. Vad är beviset på att man älskar profeten alaihissalam? Ja, är det någon som vet? Ahsant, att man följer honom. Att man följer honom, man lyder honom. Det är beviset. Man tar hans förebild, man tar hans exempel och man går i hans fotspår. Det här är det största beviset på att man älskar honom, alaihissalam. Men en person som säger älskar profeten alaihissalam och sen inte följer honom, syndar dag och natt, och sen en gång om år går och firar maulid och säger att det här är min kärlek till profeten alaihissalam. Det är batil. Det här är fel. Hur kan du visa din uppskattning och kärlek till honom genom att göra den värsta av saker, som är innovationen, som var en av de mest hatade saker till profeten Muhammed alaihissalam? Ska du närma dig honom? Ska du visa kärlek till honom genom att göra någonting han hatar? Nej. Utan om du verkligen följer honom ska du göra det som han älskar alaihi salatu wassalam. Naam. Taib. Det sjätte villkoret: taqdim qawlihi ala qawli kulli ahad minan nas kainan man kan wal amalu bi sunnatihi. Det sjätte villkoret är att man ger företräde till honom och hans sunna framför alla människor, vem det än må vara, och att man agerar på hans sunna. Och beviset är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Troende, sätt er inte själva eller era åsikter framför Allah och hans sändebud. Wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. Och frukta Allah, Allah är den allhörande, den allvetande. Så man ska ge hans ord företräde framför alla andra människor, vem det än må vara. Och inte sätta sina åsikter eller någon annans åsikter framför vad han har kommit med, alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhalladhina amanu. Och när Allah säger ya ayyuhalladhina amanu,
så kommer det följas av någonting som innebär iman. Om det är ett påbud så är det från iman att göra det som nämns efter ja ayyuha alladhina amanu. Och om det är ett förbud så är det från iman att lämna vad som man förbjuds från att göra. Och här nämner Allah azza wa jall la tuqaddimu, ett förbud att sätt inte era åsikter yani före eller framför Allah och hans sändebud. Och vissa ulama nämner yani tala inte innan Allah och hans sändebud har talat. Och det är samma innebörd i slutändan. Att Allah azza wa jall är den som kommer först. Och profeten alaihi salam är den som kommer före. Och det är jätteviktigt. Många idag sätter sina sheikher, sätter sina imamer, sätter sina åsikter framför Allah och profeten alaihi salam. Vilket är fel. Eller talar och uttalar sig, yttrar sig innan de har kollat upp vad Allah och hans sändebud säger, alaihi salam. Vad säger Islam om det här? Kommer med ett svar bara spontant sådär. Som är felaktigt. Utan att kolla vad det står i Koranen och Sunna. Det är fel. Så ingen, vem det än må vara, kommer före Allah azza wa jalla och hans sändebud alaihi salam. Vem det än må vara. Spelar ingen roll om det är Abu Bakr och Umar. Är det inte så? Ja? Ni vet den här fina berättelsen. Den var Abdullah ibn Mas'ud. De hade en dispyt om en hajjfråga. Han säger du ska göra så här. Så här gjorde profeten alaihi salam. Och då säger hans opponent, men vad då? Abu Bakr och Umar gjorde så här. Och sa han, det är lugnt. Nej. Han sa, jag fruktar att det ska regna stenar på himlen. På oss. Jag säger, Allah sändebud säger. Och du säger till mig, Abu Bakr och Umar säger. Och vem var det? Det var Abdullah bin Umar. Han talar om sin egen pappa. Han säger, nej, min pappa har inte företräde. Profeten al-Islam har företräde. Hänger ni med? Så det är den inställningen man ska ha som muslim. Och tyvärr i debatten hör man ofta att man upphöjer imamer till nästan en profetisk nivå. Att man ska följa dem i allting de säger, man ska inte avvika från det de säger och så vidare. Och det här är fel. Utan profeten al-Islam kommer före. Taib det sista av dessa villkor. Sjunde villkoret, ta'zimuhu wa tawqiruhu wa ihtiramuhu wa ijlaluhu wa i'zamuhu wa ta'zim wa tawqir wa ihtiram wa ijlal wa i'zam ma ja'a bihi min 'indillahi wa huwa al-kitab wa sunnah. Ta'zimuhu wa tawqiruhu, de här är alla typ synonymer. Att hedra, ära, värda och högakta profeten alaihi salam, och att hedra, ära, värda och högakta det som han kom med, vilket är Koranen och Sunna. Nam. Taib. Vad är skillnaden på att älska honom och att högakta och att hedra och att ära honom? Vilken är högst?
Att älska.
Nej. Det här är högre. För att när du hedrar, ärar, värdar, högaktar, så automatiskt har du redan älskat honom. Du kan älska en person utan att hedra eller högakta personen. Som du älskar ditt barn. Men det är inte så att du hedrar, ärar, värdar, högaktar ditt barn. Så att det här är en nivå som är högre än kärlek. Taib. Naam. Och då så säger författaren, och att då också hedra, ära, högakta det som han kom med, vilket är Koranen och Sunna. Och denna högaktning kan inte vara förutom genom att man agerar på dem. Och att man tycker om dem. Mer än sig själv. Ja. Och han säger här, han nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Vi har sänt dig, ja Muhammad alaihi salatu wassalam, som ett vittne, mubashir, en bärare av glada nyheter, en varnare, litu'minu billah, för att tro på Allah och hans sändebud, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, och för att ni ska ära honom och respektera honom.
Tu'azziruhu, Ibn Abbas och andra av Salaf sa tu'azzimuhu, yani ni ska ära honom. Wa tuwaqqiruhu, yani ni ska respektera och värda honom. Som det nämns i Tafsir ibn Kathir. Så man ska högakta och hedra profetens sunna alaihi salatu wassalam, Koranen och sunna, och älska dem. Vilket då också betyder att man ska följa dem. Och det här är viktigt, att man ska värda och älska och hedra och högakta profeten Muhammed alaihi salatu wassalam och hans sunna. Jätteviktigt. Vi har folk idag som inte gör det. Och här finner man att vissa människor faller kort. De respekterar inte profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Kanske förringar honom. Eller det som han har kommit med. Det som är sunna. Vilket är fel. A'udhu billah. Man kollar på hur sahaba och salaf var när det kom till att högakta hans sunna. Så var det otroligt. Yani. Det var, yani, khalas, det var största respekt. Om någon ifrågasatte någonting som han hade kommit med, det var nästan hatfiendskap mellan dem. Var det inte så? Som han hade. Så jätteviktigt. Och idag tyvärr man finner folk som förringar, gör narr av hans sunna. Vilket totala motsatsen. De gör narr av skägg. De gör narr av en person som ber, en person som fastar, en person som kanske går på lektion. Va? Niqab. En person som kanske säger att någonting som är haram och så vidare. En person har istighfaf i sitt hjärta. Han har, vad kan man säga, noll respekt i sitt hjärta. Som han har det här. En sådan persons iman ifrågasätts. En person som har istighfaf, som är narr av Allahs religion. Det religionen har kommit med, det här är kuffer. Som vi kommer att gå igenom sen. Det tar människan ut ur islam. Så allting måste respekteras från islam. Även om du själv inte gör det. Han kanske rakar sig varje dag. Men han säger skägg är sunna. Skägg är wajib. Det är profeten sunna alaihi salatu wassalam. Jag respekterar det. Det är jättebra. Det är jättefint. Men jag kan inte ha det på jobbet. Till exempel. Jag är svag. Jag är dua för mig. Du vet, det finns sådana här. Annars. Han är miljoner gånger bättre. Än de som säger skägg är fult, skägg är smutsigt, skägg bla bla. Det finns några människor som till och med hört berättelser om folk som blir utkastade av sina muslimska föräldrar hemifrån för att de inte berakar sig. Vilken nivå har det kommit? Vilken nivå har det nått? Tjejer som blir utkastade hemifrån för att de har jilbab. Av, inte kuffar föräldrar, föräldrar som säger att de är muslimer. A'udhu billah. Så en muslim ska högakta, ära profeten sunna alaihi salatu wassalam. Naam. Och sen sista stycket, väldigt kort här. Avrundar det som vi har nämnt innan. Muqtada shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Taj, vad innebär då? Eller vad är det som det kräver? Vad krävs av en person som sagt Muhammad Rasulullah? Då så säger han ta'atuhu fima amar, att lyda honom i det han har beordrat. Wa tasdiquhu fima akhbar, och tro på det han har beordrat och tro på det han har berättat. Wa tarku ma naha anhu wa zajar, och att hålla sig borta från det han har förbjudit och varnat för. Wa an la yu'badu Allah illa bima ballagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, och att vi endast ska dyrka Allah med det som sändebudet har förmedlat. Och att ge hans uttalanden företräde framför alla andra, vem det än må vara. Och det här nämns ju i Usul al-Thalatha. Nämner Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab den här innebörden av Muhammadan Rasulullah. Att lyda honom, att tro på honom och att hålla sig borta från det han har förbjudit. Och att endast dyrka Allah med det han har kommit med. Och här har vi ett tillägg som också är viktigt, som vi började med, att Muhammad Rasulullah betyder att vi dyrkar endast Allah så som Muhammad alaihi salatu wassalam har lärt oss. Eller hur? Och om vi dyrkar Allah med någonting annat än vad han har lärt oss, så blir det vad? En bidda, det blir en innovation. Taib. Så man dyrkar endast Allah med det som Muhammad alaihissalam har lärt oss. Naam. Och där avrundar vi för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.